Sidan 343. Kapitel 12. Genetik. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna förklara begreppen DNA, gen och kromosom. Ge exempel på hur individer formas av både arv och miljö. Skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning. Förklara hur dominanta och recessiva gener ärvs och samverkar. Beskriva hur könet ärvs hos människan. Utgå från exempel och förklara begreppet mutation. Berätta om växt- och djurförädling. Beskriva tillämpningar som till exempel DNA-analys, hybrid-DNA och kloning. Bildtext. Fundera. Hur kan kattungar med samma föräldrar vara så olika? Sidan 344. Genernas betydelse. Gener kallas även arvsanlag och genetik är ett annat ord för ärftlighetslära. Genetiken handlar om genernas egenskaper och om hur dessa går i arv från generation till generation. Den växande kunskapen om generna har lett fram till genteknik, DNA-analys och kloning. Detta ger oss nya möjligheter att bota sjukdomar, avslöja brottslingar, påverka växters egenskaper med mera. Det väcker också etiska frågor om vad som ska vara tillåtet att göra i vetenskapligt syfte inom biologin. Recept på protein. Av alla ämnen i kroppen är det proteinerna som gör att vi är olika varandra. Protein är inte bara viktigt byggmaterial till celler. En del proteiner är enzymer som styr kemiska reaktioner i kroppen. Flera hormoner består också av protein. På så sätt kan proteinerna till och med påverka vårt humör. I cellernas cellkärnor finns information om vilka proteiner som ska byggas. Det är dessa recept på proteiner som vi kallar gener. Gener består av DNA. Generna ingår i jättemolekyler vars namn förkortas DNA. Dessa liknar långa spiralvridna stegar. Varje stegpinne består av två kvävebaser som passar mot varandra likt pusselbitar. I DNA finns fyra olika sorters kvävebaser som betecknas A, T, C och G. A och T passar ihop och kan bilda stegpinnar tillsammans. Detsamma gäller C och G. Om du följer de röda pilarna i figuren till höger kan du läsa i vilken ordning kvävebaserna sitter ut med en del av en gen. C, A, C, T, G, T, T, C och så vidare. Det är denna ordningsföljd som berättar för cellen hur just den här genens protein ska tillverkas. Om kvävebaserna hade suttit i en annan ordning hade det blivit ett annat sorts protein. Bildtext. Cellkärnan innehåller DNA-molekyler. Olika avsnitt av DNA-molekylerna motsvarar gener. En DNA-molekyl kan ha plats för väldigt många gener, kanske 1000 stycken. Varje gen kan beskrivas som ett recept på ett visst sorts protein. Det är kvävebasernas ordningsföljd som bestämmer hur proteinet ska byggas. Cell, cellkärna, DNA, gen, DNA, kvävebaser. Sidan 345. Kopior av DNA. Dina gener är ett arv från dina föräldrar. Du fick nämligen 23 DNA-molekyler med spermien från din pappa och 23 med äggcellen från din mamma. Under befruktningen när spermien och ägget smälte samman bildades en cell med 46 DNA-molekyler. Detta var din första cell. Det dröjde inte länge innan denna delade sig och blev två nya celler. Sedan fortsatte celldelningarna och idag består du av tusentals miljarder celler. Innan en cell delar sig kopieras alla DNA-molekylerna så att båda dottercellerna kan få en komplett uppsättning med 46 DNA-molekyler. På så sätt innehåller alla dina celler kopior av samtliga gener som du fick av dina föräldrar. Bilden nedan visar hur det går till när en DNA-molekyl blir två kopior av sig själv. Det börjar med att DNA-molekylen delar sig på längden ungefär som när en dragkedja öppnas. Sedan fungerar varje DNA-halva som en mall till en ny DNA-molekyl. Bildtext. Innan en cell delar sig bildas två kopior av varje DNA-molekyl. Ursprunglig DNA-molekyl. 1. Kvävebaserna som håller ihop DNA-trådarna lossnar från varandra så att molekylen spricker upp. Kvävebaser. 2. Byggstenar till DNA. I cellen finns lösa byggstenar till DNA-molekyler. Varje byggsten innehåller en kvävebas. Denna kan kopplas ihop med en av kvävebaserna på någon av DNA-trådarna. Kvävebasernas passform gör att A alltid kopplas till T, medan G bara förenas med C. 3. Genom att kvävebaserna bara kan kombineras på ett bestämt sätt blir de nya DNA-molekylerna exakta kopior av varandra och av den ursprungliga DNA-molekylen. Nya DNA-molekyler. Sidan 346. Kromosomer. Normalt ligger de trådformade DNA-molekylerna spridda i hela cellkärnan. När en cell delar sig måste DNA-molekylerna kunna fördelas på dottercellerna utan att trassla in sig i varandra. Därför rullar DNA-trådarna ihop sig till tjocka stavar innan celldelningen. Dessa stavar kallas kromosomer. Trots att DNA-molekylerna bara bildar kromosomer i samband med celldelningar brukar man allmänt påstå att människans celler har 46 kromosomer. Man kan även säga att människans celler har 23 par kromosomer eftersom vi har fått en kromosom av varje sort från mamman respektive pappan. Olika arter av växter och djur kan ha olika antal kromosomer i sina celler. Som exempel kan vi nämna att mullbärsträdet har 308 och bananflugan 8 kromosomer i varje cell. Bananflugan är ett vanligt försöksdjur inom genetiken. Vanlig celldelning. Den typ av celldelning som får organismer att växa och som gör att gamla celler ersätts av nya kallas vanlig celldelning. Den inleds med att DNA-molekylerna kopieras som på föregående sida och packar ihop sig till kromosomer. När cellen sedan delar sig får varje dottercell varsin kopia av respektive kromosom, DNA-molekyl. De båda dottercellerna får alltså samma uppsättning kromosomer som modercellen hade. Övre bildtext. Celler i spetsen av en rot hos lök. I de flesta cellerna syns en tydlig rund cellkärna. Tre celler nära mitten håller på att dela sig. I dessa har DNA-trådarna packats ihop till stavformade kromosomer. I två av cellerna ser man att kromosomerna har delats upp och dragits mot varsin sida av cellen. På så sätt förbereds en uppsättning kromosomer till respektive dottercell. Nedre bildtext. Vanlig celldelning. För att bilden ska vara tydlig visas celler med endast fyra kromosomer, ett par långa och ett par korta. Innan modercellen delar sig har varje kromosom, DNA-molekyl, kopierats så att dottercellerna får samma uppsättning kromosomer som modercellen hade. Cell, cellkärna, kromosom. Sidan 347. Reduktionsdelning. I mannens testiklar bildas spermier och i kvinnans äggstockar bildas äggceller. Dessa könsceller ska kunna smälta ihop vid en befruktning och bilda en cell med 46 kromosomer. Därför kan de bara innehålla 23 kromosomer var. Könscellerna bildas därför genom en speciell form av celldelning som kallas reduktionsdelning. Reducera är lika med minska. Den innebär att dottercellerna får hälften så många kromosomer som sin modercell. Könsceller hos växter och djur bildas på samma sätt genom reduktionsdelning. Även deras könsceller har en enkel uppsättning kromosomer, inte en dubbel uppsättning som vanliga celler har. Gener i dubbel uppsättning. Du har fått 23 kromosomer från din mamma och 23 från din pappa. Kromosomerna från din mamma innehåller gener för alla proteiner kroppen behöver. Det gör även kromosomerna från din pappa. Du har med andra ord fått dubbla anlag för dina ärftliga egenskaper. Bilden till vänster visar två av de 46 kromosomerna i en människocell. Den ena innehåller en gen för ögonfärg och är ett arv från mamman. Den andra är motsvarande kromosom från pappan och innehåller därför också en gen för ögonfärg. På nästa sida kan du se vad som händer om anlaget från mamman och pappan är olika. Övre bildtext. Reduktionsdelning. Bilden utgår från en modercell med två kromosompar. Dottercellerna, som är könsceller, får en kromosom från vardera paret. Mittenbildtext. Genom att DNA kopieras vid celldelningar och sprids med könsceller förs informationen om våra ärftliga egenskaper vidare från generation till generation. Individer dör men gener lever vidare. Nedre bildtext. Ett av människans 23 kromosompar. Det här paret innehåller bland annat gener för ögonfärg. De övriga generna har inte markerats på bilden. Kromosom från mamman, gen för brun ögonfärg. Kromosom från pappan, gen för blå ögonfärg. Sidan 348. Dominanta och recessiva anlag. En person som ärver anlag för brun ögonfärg från båda sina föräldrar får naturligtvis bruna ögon. En person som ärver anlag för blå ögonfärg från båda föräldrarna blir på samma sätt blåögd. Vad händer då om en person får ett anlag för brun ögonfärg och ett för blå? Jo, den personen får faktiskt lika bruna ögon som en person med två anlag för brun ögonfärg. Det beror på att anlaget för brunt dominerar över anlaget för blått. När ett anlag dominerar över ett annat är det bara det dominanta anlaget som påverkar egenskapen. Anlag som inte är dominanta kallas recessiva. I bilden ovan ser du att dominanta anlag betecknas med en stor bokstav och recessiva med en liten. En individ som har två likadana gener för en viss egenskap, till exempel ögonfärg, kallas homozygot. Homo är lika med lika. Om generna i ett genpar är olika är man däremot heterozygot. Hetero är lika med olika. Bilderna ovan visar att brunögda personer kan vara antingen homozygota eller heterozygota. Blåögda personer måste däremot vara homozygota. Människors ögon kan ha flera olika färgnyanser. Det beror på att ögonens färg i själva verket påverkas av mer än ett genpar. Vår beskrivning av hur ögonfärg ärvs är alltså förenklad. Bildtext. En person måste ärva anlag för blå ögonfärg från båda sina föräldrar för att bli blåögd. Det innebär inte att båda föräldrarna måste vara blåögda. Även brunögda personer kan ha anlag för blå ögonfärg och kan därmed få blåögda barn. Stort B är lika med anlag för brun ögonfärg. Litet B är lika med anlag för blå ögonfärg. Stort B, brunögd homozygot. Litet B, blåögd homozygot. Stort B, litet B, brunögd heterozygot. Sidan 349. Svarta och vita möss. Hos möss förekommer dominanta anlag för svart päls och recessiva anlag för vit päls. Vi låter bokstaven stort S betyda anlag för svart päls och bokstaven litet V få beteckna anlag för vit päls. I figuren nedan utgår vi från en svart hane och en vit hona som får unga tillsammans. Hanen har ärvt anlag för svart päls från båda sina föräldrar. Han har alltså detta anlag i dubbel uppsättning. Stort S, stort S. Honan har fått anlag för vit päls från båda sina föräldrar och har detta i dubbel uppsättning. Litet V, litet V. Både hanen och honan är alltså homozygota med avseende på pälsfärg. Spermier och äggceller bildas genom reduktionsdelning och får hälften av de vanliga cellernas kromosomer. Som du ser på bilden kan hanen bara bilda spermier med anlag för svart päls och honan kan bara bilda äggceller med anlag för vit päls. På så sätt får alla ungar ett anlag av varje sort. De blir heterozygota. Det innebär att alla ungarna blir svarta eftersom anlaget för svart päls dominerar över det vita. Bildtext. Nedärvning av pälsfärg. De av musens kromosomer som har en gen för pälsfärg visas på bilderna. Stort S är lika med anlag för svart päls, dominant. Litet V är lika med anlag för vit päls, recessivt. Svart hane, stort S, stort S. Spermier, stort S, stort S. Vit hona, litet V. Äggceller, litet V. Svarta ungar, stort S, litet V. Sidan 350. Både svarta och vita ungar. Nu tänker vi oss att två svarta möss som har anlag för både svart och vit päls får ungar tillsammans. Som du kan se i figuren bildar hanen två sorters spermier. Hälften av spermierna bär anlag för svart päls och hälften har anlag för vit päls. På samma sätt bildar honan äggceller som har antingen anlag för svart eller vit päls. Vilken kombination av anlag en unge får beror på vilken spermie och vilken äggcell som träffas. Spermierna och äggcellerna kan kombineras på fyra olika sätt. Detta syns tydligt om man ritar ett korsningsschema som i figuren till höger. I ett av fallen får ungen två anlag för svart päls, stort S och blir svart. I två av fallen kombineras ett anlag för svart päls med ett anlag för vit päls, stort S, litet V. Dessa ungar blir också svarta. I den sista möjligheten kombineras två anlag för vit päls, litet V, så att ungen blir vit. Korsningsschemat får inte tolkas så att en kull med fyra möss alltid består av tre svarta och en vit unge. Det handlar istället om hur stor chansen är för att en unge blir svart respektive vit. I detta exempel är chansen för att en unge blir svart 75%, 3/4, och chansen för att ungen blir vit 25%, 1/4. Lika starka anlag. Om man korsar röd- och vitblommig underblomma får man frön som ger upphov till plantor med rosa blommor. Hos denna art är nämligen anlaget för röd och vit blomfärg lika starkt, det vill säga inget anlag dominerar över det andra. Den rosa blomfärgen är alltså ett resultat av att både röd och vit färg kommer till uttryck. När det uppstår mellanformer på detta sätt talar man om intermediär nedärvning. Övre bildtext. Nedärvning av pälsfärg då båda föräldrarna är heterozygota. Stort S är lika med anlag för svart päls, dominant. Litet V är lika med anlag för vit päls, recessivt. Svart hane, stort S, litet V. Spermier, stort S, litet V. Svart hona, stort S, litet V. Äggceller, stort S, litet V. Äggceller, stort S. Spermier, stort S. Stort S, stort S. Svart päls. Äggceller, stort S. Spermier, litet V. Stort S, litet V. Svart päls. Äggceller, litet V. Spermier, stort S. Stort S, litet V. Svart päls. Äggceller, litet V. Spermier, litet V. Litet V, litet V. Vit päls. Nedre bildtext. Korsning mellan röd och vit underblomma. Stort R är lika med anlag för röd blomfärg, dominant. Stort V är lika med anlag för vit blomfärg, dominant. Stort R, röd blomma. Stort V, vit blomma. X, stort V, rosa blomma. Sidan 351. Mendel och genetiken. Gregor Mendel var naturvetare och munk i 1800-talets Österrike. Han studerade hur växter fick olika egenskaper. När han korsade ärtväxter med olika färger på blommorna upptäckte han att färgerna ärvdes på ett regelbundet sätt. Då förstod Mendel att det finns arvsanlag för olika egenskaper och att anlagen kan vara dominanta eller recessiva. Mendel hade dock ingen aning om var i cellerna arvsanlagen finns. Han gjorde sina upptäckter nästan 100 år innan DNA-molekylen blev känd på 1950-talet. Mendel har kallats genetikens fader. Bildtext 1822-1884.